When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det här avsnittet sponsras av Adidas marknadsledande Boost-teknologi, vilket är ett av de bästa material en löpare kan ha under fötterna. Amerikanska Runners World testade Boost mot 800 andra märken och modeller och utnämnde efter det här testet Adidas Boost-teknologi till det bästa materialet bland konkurrenterna. Boost ger dig en extremt hög respons i varje löpsteg, vilket innebär att du får tillbaka mycket av den energi du använder när du springer.
Hej och välkomna av ett nytt avsnitt av Vissosvärm on the run.
Hej hej!
Idag är det en lite speciell dag för vi har vår allra första gäst med oss i podden.
Det är ju det, superkul!
Yes! Den här tjejen är en riktigt, riktigt vass löpare. Hon är head coach och team captain för Adidas Runners här i Stockholm. Och så är hon även mamma till en snart ettårig liten tjej. Vi säger varmt välkomna till Lisa Beskow.
Tack så mycket. Vilken snäll och generös introduktion.
Ja, men det förtjänar väl du.
Jag ska försöka leva upp till det.
Ja. Det känns jätteroligt att ha dig här och att komma igång med gästande här och så här. Och att det känns som att du är en perfekt gäst att faktiskt få börja det här med. För du är ju inte bara löpare, du är också coach och tränare och har både jobbat med motionärer samtidigt som du själv har varit på en hög nivå.
Precis.
Det stämmer bra.
Men för de som inte vet vem Lisa Beskow är, kan du berätta lite mer om dig som person och din bakgrund?
Ja, men absolut. Jag kommer från början från Ljusdal i Hälsingland och bodde där fram till gymnasiet. Och då flyttade jag och gick på löpargymnasiet som ligger i Sollentuna. Sen så åkte jag vidare från löpargymnasiet till college i USA där jag tävlade på NCAA division 1, som är den högsta divisionen, i framförallt distanserna 800 meter och 1500 meter, men upp till 5000 meter. Var där i totalt 6 år och sen träffade jag min man där, Edvard, och då flyttade vi så småningom tillbaka till Sverige igen. Och från 2011 så har jag liksom jobbat som coach. De första åren så hade jag en parallell liksom satsning själv, att jag fortfarande tävlade i friidrott, framförallt på 800 meter och 1500 meter. Men sen 2013 har jag varit pensionär, kan man säga, från min egen satsning, men coachar desto mer. Så det är liksom kort om mig. Och som sagt, jag är gift med Edvard och vi har vår dotter Klara som är drygt 10 månader nu och bor i Stockholm.
Men vilken intressant resa.
Ja, men det är fantastiskt. Man kan säga att löpningen har stått för många av de avgörande vägskälen i mitt liv. Faktiskt har jag insett de senaste åren att kan ibland fundera på om löpningen inte hade kommit in i mitt liv, hur resan hade sett ut då. För den hade varit absolut annorlunda.
Okej, men alltså, hur kommer det sig från början då att du började springa? Hur växte intresset fram?
Ja, när jag tänker tillbaka så inser jag att jag tror att jag är en löpare i blodet, för att jag har varit på tok för otålig för att gå. Alltså redan som barn. Jag alltid sprang från bussen hem, sprang från bilen hem, sprang från skolan till stallet, för jag red mycket. Jag hade liksom inte riktigt tålamodet att gå. Men visste absolut inte att jag hade någon talang, utan höll på med alla möjliga sporter, alltid från fotboll till ridning som jag pratade om, och slalom och karate och så. Men sen så var jag med i en distriktstävling där de drar ihop alla skolorna i Ljusdals kommun, ska tävla mot varandra. Och då när jag sprang 800 meter så, utan att någonsin ha gjort det förut, så slog jag faktiskt vårt distriktsrekord för 13-åringar.
Så, bara så där.
Och som den lilla tävlingsjävul jag är så kände jag att okej, det här ska vi fortsätta med. Och i slutet av den sommaren så var jag den näst snabbaste 13-åringen i Sverige på 800 meter. Så det gick ganska fort från att inte veta att jag var löpare till att ändå ta sig till, ja, men en junior-elitnivå.
Så det var verkligen alltid egentligen varit elit i din löpsatsning.
Mm. Och jätteintressant att du säger det, för jag fram tills nu så har jag ju det. För nu så har mitt förhållningssätt till löpningen förändrats ganska mycket, och sen håller jag fortfarande en relativt hög nivå. Mm. Men jag har inte längre samma typ av prestationsmål, vilket har gjort att min relation till löpningen också har gått igenom en transformation sedan 2013 när jag slutade tävla. Vilket har varit spännande. Det är lite som att få lära känna löpningen på nytt faktiskt.
Kul. Men du, jag tänker, hur var det att vara 13? Eller hur insåg du att när du hade talang och där, vad hände? Var det vuxna som kom och började pusha dig i din träning, eller fick du tränare, eller vad hände efter det här distriktsloppet?
Ja, då var det faktiskt så att det var jag som tyckte att det var väldigt roligt. Spiken på tävlingen sa att när jag var på väg mot mållinjen, att det här, Lisa, är en tid som räcker långt. Och de orden på något sätt tog jag med mig därifrån. Mm. Och sen så var min mamma, som absolut inte har varit pressande på något sätt när det kommer till idrott, men däremot väldigt stöttande. Så hon skjutsade liksom runt mig i Sverige, och alla andra tjejer var 13-åringarna var superproffsiga med spikskor och så här tajta glansiga dräkter, och jag hade liksom shorts och t-shirt och gympadojer. Men så tog jag liksom successivt steg. Och sen fick jag en tränare, men det blev, han gjorde ett fantastiskt jobb, men jag var väldigt ensam mina första år, för att det fanns inga andra friidrottare. Så att det var mycket så att jag sprang, du vet, så här 10 kilometer själv runt någon sjö när jag var 13 år gammal, och från att ha varit fotbollsspelare, mitt lag runt mig och så där, så var det faktiskt så att när jag var 14 år så funderade jag på att sluta, för att det där året hade varit ganska tråkigt. Men då kom en idrottsförening som heter Järvsö IF och så här välkomna, det är grannbyn till Ljusdal, och då de välkomnade mig med öppna armar, och där började jag träna med veteraner. Så jag tränade med människor som var liksom från 40 upp till 70. Men vilket underbart gäng. De tog in mig med öppna armar och jag fick vara med på allt, och körde med dem i ett år, och sen vann jag USM-guld ett år senare från mitt träningsår med de här veteranerna. Alltså, så det var den stora kärleken till friidrotten.
Men vad de måste ha betytt mycket för dig, och att du ens höll kvar, tänker jag, friidrotten.
Ja, alltså det är helt klart deras förtjänst.
Jag tror jag kan tänka mig att det är en bra mix, för vi har pratat lite om just veteran. För när jag kom tillbaka till friidrotten efter mitt uppehåll så började jag också träna med veteraner, vilket jag gör idag. Och där är det också, liksom, jag tränar mycket med män 50 plus. Och jag tycker också att det är så härligt, för det blir en annan jargong och lite annan, liksom, så här, det är inte så vassa armbågar överhuvudtaget, vilket det kanske kan bli om man är bara ett gäng ungdomar eller elitvuxna. Så jag tänker att det här kanske var en rätt bra mix, att du är så mycket yngre så du tävlar inte mot dem på något sätt, men du tränar med dem och kan ändå säkert hitta ett bra motstånd inom av dem.
Ja, men precis så var det. Och just det där att det, precis det här du säger med vassa armbågar, de var ju bara överlyckliga när det gick bra för mig.
Ja.
Jag kommer ihåg, jag fick åka på en ungdomsfinkamp och de liksom hoppade in i någon buss allihop och skulle ner och heja. Alltså, de var ju som min lilla supporterklubb. Ja. Så det var ju helt magiskt. Och sen så det var verkligen fantastiskt på så vis. Och i klubben också hade vi en duktig höjdhopperska och en duktig släggkastare. Så vi liksom åkte runt i Sverige. Vi tävlade ju inte mot varandra, andra, men nej, vi var alla ungdomar, och sen mitt träningsgäng var de här veteranerna, så att nej, det var faktiskt helt optimalt måste jag säga. Och det gjorde också att när jag kom till löpargymnasiet sen, så då är det ju helt annorlunda.
Ja, vilken omställning. Det blir mycket mer konkurrens och den biten.
Ja, där är det ju, där tar de ju in bland de bästa. De tar in 5 tjejer och 5 killar per år ungefär, löpare, och vill ju såklart ta toppskiktet. De duktigaste är ju deras mål såklart att få till löpargymnasiet. Så där var det jättehård konkurrens, och då är jag så tacksam för de här veteranåren som på något sätt tror jag hade stärkt min självkänsla, att jag inte påverkades allt för mycket av att plötsligt plötsligt får den där hårda konkurrensen, utan ja, men jag hade ändå byggt självkänsla under de här åren och lite det här inte tävla på träning, mentaliteten som de här veteranerna pratade mycket om, att man tävlar på tävling och tränar på träning, den satt i ryggraden. Så jag är väldigt tacksam för det, för annars vet jag inte hur jag hade reagerat på att komma från en liten by där man på något sätt ändå blir en stjärna om man är lite duktig, till att vara en i mängden bland andra duktiga löpare.
Gud, vad intressant. Men vad idag tänker jag, så vad betyder löpningen för dig idag, och vad har den betytt för dig i livet så här långt?
Ja, alltså den betyder väldigt mycket. I livet, som jag nämnde tidigare, så känner jag att den har varit faktiskt avgörande för att jag har fått gjort den här häftiga resan. Att jag har fått bo i New York och jag har fått bo i San Diego. Och, tar man det ett steg längre, så jag hade ju antagligen aldrig träffat min man Edvard.
Är han från USA eller är han från Sverige?
Han är svensk, men vi träffades i San Diego.
Ja. Är han friidrottare också eller?
Nej, han är wakeboardåkare och surfare. Så vi kommer från två helt olika håll.
Men han har ändå en stor passion för någon idrott, eller det behöver inte vara idrott, men man har en stor passion, som jag tänker att det kan ändå vara att man känner en förståelse för varandra.
Ja, men absolut. Så är det. Han tycker inte att det är dugg konstigt att jag är så hooked på löpning, för han är ju minst lika hooked på sin wakeboard. Så att det har verkligen fungerat bra för oss att ha olika starka intressen med stor förståelse för varandras intressen. Nej, men och sen så löpningen då, om man tänker annars, så känner jag att delvis att den har gjort att jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv, hur jag reagerar i olika sammanhang, hur reagerar jag under hård press, hur reagerar jag under perioder i livet när jag kanske inte mår så bra. Att löpningen har verkligen på något sätt varit en måttstock ofta, som man har kunnat se på hur det känns och hur det går, att den har kunnat lite, ja, men vara som en temperaturmätare på mitt eget mående. Och det jag insett nu, när jag inte liksom satsar på samma inte samma prestationsmål längre, det är ju att den får mig att må så otroligt bra. Och det blev jättetydligt när jag tog ett uppehåll från löpningen efter förlossningen, och sen när jag drog igång igen, att jag känner verkligen att sticka ut och springa, det gör mig glad. Jag mår så bra efteråt. Jag tänkte på det igår, jag var ute och sprang, min kompis, det gick inte snabbt, vi var bara ute och njöt och tog en runda ihop, och sen är jag liksom som bubblig hela dagen. Så att det är mitt lilla lyckopiller. Så att för mig är det superviktigt att jag kan behålla löpningen hela livet, så att jag får fortsätta liksom tanka endorfiner.
Ja. Det finns en stor igenkänning i det här, kan jag säga.
Vi har haft ett helt avsnitt om just också så här, träning och framförallt löpning vid graviditet. Så det ska vara jätteintressant att höra lite hur påverkade graviditeten, och sen kanske det här året efter för din del. Hur gick dina tankar och känslor kring löpning och att kroppen skulle förändras och att livet skulle förändras?
Ja, vi kämpade ett tag för att bli gravida. Det tog oss ungefär 1,5 år, vilket kanske inte låter som en evighet, men när man under den perioden, det är ganska många cykler och negativa graviditetstest under en sån period, så det kändes som en lång tid. Så när jag väl blev gravid så fattade jag inte det direkt, och det roligaste var att mitt första graviditetstecken, nu när jag tänker tillbaka, det var faktiskt att jag blev otroligt flåsig på ett intervallpass. Aha. Jag skulle springa med en tjej som superduktig tjej, men som jag vanligtvis, jag brukar coacha henne, så att jag är liksom ett snäpp starkare än vad hon är konditionsmässigt. Så att det var så konstigt för mig, jag skulle springa i hennes tempo, och så till sist var jag tvungen att säga, hon heter Frida, så jag var tvungen att säga, alltså Frida, jag är ledsen, jag måste avbryta, jag tror jag håller på att bli sjuk, det känns liksom inte bra. Och det var mitt första graviditetstecken, att konditionen blev så otroligt påverkad. Och sen så...
Började du tänka lite då att det kunde vara det, eller tänkte du verkligen, jag är ändå sjuk?
Jag trodde verkligen att jag var sjuk, för att efter 1,5 års kämpande så kändes det liksom...
Man kanske slutar leta tecken.
Ja, men faktiskt, man har nått det. Man har trott att man har varit gravid så många gånger under den tiden, så när man väl är det den gången, då tror man inte att det är det. Liksom. Och sen så blev jag väldigt, väldigt illamående. Och jag blev väldigt illamående av konditionshöjande aktivitet. Så det gick jättebra för mig att liksom yoga och styrketräna, Men just allting som jag fick upp pulsen, väl hög puls under de första 12 veckorna, då blev jag så illamående. Och jag trodde först att jag liksom fjantade mig, men sen var det faktiskt, jag var ute och åkte längdskidor i lugn fart med min svärmor och min svåger. Och det slutade med att jag bara låg och kräktes i en snödriva. Nej, och då kände jag så här, okej, nej, jag hittar inte på.
Nej.
Nej men, och då körde jag körde en del löpning fram till vecka 12, men väldigt lugnt, just för att ja, det var inte värt att ligga och kräkas för mig. Men sen så, ja, man delar ju upp det, graviditeten i trimestrar. Sen i andra trimestern, då däremot kunde jag träna på, och då kände jag mig nästan så här starkare än någonsin. Så det var fantastiskt. Och sen så, när det började närma sig slutet av graviditeten, så kändes det fortfarande kroppsligt bra. Jag hade inte ont någonstans eller så. Men jag sprang förbi ett skyltfönster och bara tittade på mig själv och sa så här: jaha, nu springer du precis så som du lär människor att inte göra. Bak med rumpan, lyfter inte på knäna. Du vet, så här, landa långt framför kroppen. Och då så här, nu skippar jag det här. Och ja. Så de sista kanske, det var, jag gjorde några återfall. Så här, det var någon ljuvlig dag på stadion när jag var tvungen att springa lite hundringar bara för att det var så underbart ute. Men annars så tog jag faktiskt på slutet av graviditeten och bara körde annat. Mycket styrka, mycket yoga. Du tog också, jag liksom promenerade mycket i trappor och så där för att få upp någon slags puls. Och lite jobba på knälyft och sånt. Många gånger var jag sugen. Mm. Men där tror jag faktiskt att det jag hade gjort, det var att jag hade bestämt mig innan. Och jag är ganska envis. Mm. Så är det med många saker. Att har man verkligen bestämt sig med någonting, så är det lättare att hålla det. Och jag hade bestämt mig för att jag ska vänta 6 månader. Hade jag inte fattat det beslutet så benhårt, då hade jag garanterat kört igång tidigare. För jag var sugen jättemånga gånger på att bara strunta i den här träningen som jag tycker helt ärligt är ganska tråkig. Som är så här stabiliserande och rörlighet och små muskler som man skulle hitta tillbaka till. Inte min favorit alls. Men jag hade bestämt mig. Och då var jag så här, jag får inte svika mig själv i det här. För nu har jag lovat mig själv att ta 6 månader.
När du kom igång sen, jag var lite, när du väl när det gått 6 månader och kände nu ska jag börja springa. Jag tänker att då var du väldigt så här, också ivrig och så här, men hade du någon plan då för att hur du skulle sätta upp din löpning till att kunna liksom springa milen igen eller börja prestera kanske igen eller så?
Ja. Men det hade jag, och då gick jag tillbaka till ett sånt där rehabprogram som efter en riktigt ordentlig skada, så att man börjar med minutintervaller i lugn fart och så ökar man 10% per vecka, sen är det 2 minuters intervaller och sen går man upp på 3 minuters intervaller och så 4 minuters intervaller, 5 minuters intervaller och så plötsligt så springer man en halvtimme i ett streck och så jobbade jag på så att det verkligen så successivt. Men sen gjorde jag en sån där grej att jag gick från att jag hade sprungit kanske så här 6 kilometer och så bara vart jag så sugen på just som du säger att springa milen. Så då gjorde jag en sån där tjopp, la på 4 kilometer, vilket jag inte rekommenderar. Nu gick det bra för mig, men det var inte alls enligt min plan. Det var på något sätt som att när jag hade gjort det här rehabprogrammet och kände jag att ja, nu får jag göra som jag vill. men och det var också väldigt, väldigt härligt. Då tror jag, då kände jag mig verkligen som en löpare igen när jag bara gav mig ut och så här, inte längre var i rehabfas utan faktiskt så här, nu är jag i träningsfas. Det var härligt.
Man vill ju på något sätt bara ha liksom ett så här klar datum, alltså typ så gör jag det här jobbet då är jag klar och då kan jag göra hur jag vill. Så det är ju inte med skador eller med liksom mål överhuvudtaget, men man glömmer bort att oavsett vad man gör så är man ju alltid i en process. Vill man bli bättre så är det ju alltid, du tränar ju alltid som elit, du är inte klar för att du springer 800 meter på lågt, alltså 2 minuter lågt. Alltså du har ju alltid saker att jobba på och förbättra och så där. Det är inte så att man, ja, men det skulle vara skönt att bara säga, när jag gjort det här, check, klar, och så är den nivån alltid där. Utan man får ju hela tiden fortsätta jobba med sina svagheter och hitta den långsiktiga processen.
Verkligen, ja, men så är det. Man är, det gymmet jag tränar på, de säger alltid att man är alltid under konstruktion. Och på något sätt är det ju det är verkligen det sant.
Exakt.
Alltid under konstruktion. Och det, ja, det ligger något i det.
Ja.
Men hur ser träningen ut för dig idag? Du springer ju mycket urban running, stämmer det? Mycket asfaltsträning i stan.
Men och det är jättemycket också för att få ihop det, om jag ska vara ärlig. Jag gillar att springa i stan. Jag tycker att det är häftigt att se stan förändras under dagen. Att så här, går jag ut och kör en tidig morgonjogg så går det människor som ser så här, sömniga ut med en kopp kaffe i handen och på väg till jobbet. Och stan liksom sover och det är ganska lugnt. Då kan jag känna att det är väldigt meditativt. Drar jag ut på eftermiddagen, efter jobbet, eller som när vi har Adidas Runners klasser 18-15, då får jag liksom puls ifrån stan. Då känner jag så här, jag känner att jag hämtar energi från alla människor och allt som händer. Och man kan verkligen känna att stan på något sätt ger mig energi. Så det tycker jag är coolt. Men också som sagt att det bara är enkelheten. Snöra på sig skorna, ge sig ut. Och framförallt när Klara var mindre. Nu kan jag ju vara borta från henne längre stunder. Men när hon var där, när jag precis drog igång löpningen igen, så var det så himla skönt att veta att en halvtimme så kan jag få till någonting ganska bra. Men jag är inte borta från min bebis så länge. Och det kan jag fortfarande känna. Att det är enkelt att få till det om man bara går ut från dörren och så sticker man iväg.
På så vis är löpningen en väldigt lättillgänglig sport att hålla på med.
Ja, men verkligen. Och det är så coolt också, som vi har varit ute och rest lite, inte jättemycket men lite grann nu sen vi blev föräldrar också. Och då kan man ju också, när man kommer till en ny stad, ska jag leta upp en gymanläggning och boka in klasser och så försöka få ihop det med Edvard och Klara och det vi vill göra, då blir det ganska svårt. Men om jag istället bara kliver upp på morgonen, snarar på med skorna, drar ut, springer, då är det snarare så att jag kommer tillbaka med ett tips på ett frukostställe som vi kan gå till. Och det är ju fantastiskt.
Det är så härligt sätt att uppleva och upptäcka nya platser.
Underbart.
Det där kan jag verkligen säga, för sprintträningen. För där är det bara spiksko på banan. Man måste alltid leta upp en bana var man är. Det blir lite mer så här krångligt. Så jag kan sakna det, för jag har haft så här distansperiod också. Men att bara kunna knyta på sig skorna hemma i hallen och vara tillbaka 45 minuter senare och fått ett bra pass. Och just så här, se nya städer eller platser.
Det är så roligt att säga det. För när jag framförallt sprang 8-1500 meter, det är ganska mycket distans i det också. Men jag reste ju runt USA som en skottspoling. Alltså jag har ju varit på hur många platser som helst. Och så är det så roligt när folk frågar mig om de här städerna. Så borde jag åka dit i en häftig stad? Jag bara, friidrottsanläggningen är fantastisk.
Alltså, du vet, när det bränns nu var.
Du vet vad det var, bra banor.
Jajamensan, bra banor. Det är det jag har koll på i USA städer. Ja. Nej, så det är ju faktiskt häftigt med att man, men när man bara springer distans, att kunna ge sig ut. Och även om, som jag springer ju väldigt mycket intervall. Jag gillar ju det. Jag har ju den här 800 meter.
Exakt, för det är ju ändå 800, alltså, jag brukar säga att om jag skulle få välja en distans som jag skulle bara vara riktigt, riktigt bra på, det hade nästan varit 800 meter. För att man springer så fortfarande så snabbt och så snyggt. Alltså det är fortfarande, du behöver ett bra löpsteg, du behöver ett snabbt, starkt löpsteg. Samtidigt så blir det lite mer just det här taktik. För jag har aldrig sprungit 800 meters lopp, men jag har ju sett på många på friidrottsbanan. Och just det här, när det är placering i klungan, det kan gå långsamt i början, det kan vara liksom ett taktiskt lopp. Det har man ju aldrig på 100 meter, det är liksom alla kör allt vad de har. Men, och den träningen, tänker jag, måste vara bland den och 400 meter, tänker jag, bland det tuffaste.
Ja, jag tänkte säga.
För och 1500 kanske också kan där. Så det är ju väldigt pannben, och att verkligen man måste vara en riktigt, riktigt duktig löpare på alla sätt för att klara de distanserna.
Ja, alltså man brukar säga så här med duktiga sångare, att de ska ha ett brett register. Och det kan jag känna, alltså kunna ta både så här höga och låga toner. Och det kan jag verkligen känna lite med 800 meters träningen. Du måste vara supersnabb, du måste vara jätteuthållig. Så man springer ju långpass på 1,5-2 mil och du kör 100 meter, eller 60 meters intervaller till och med. Ja. Så att man har ju en enorm spännvidd som 800 meters löpare. Och sen så tycker jag att det är mentalt en sån otroligt häftig distans. För att första 400 meterna, då är det som du säger, det är bara taktik. Hitta sin plats i klungan.
Och på tal om vassa armbågar.
Ja, det kommer de.
Oh yes, när man ska gå in på gemensam bana efter 100 meter, då är det krig. Men så hittar man sin plats, och sen så mellan 400 och 600 meter, det är oftast där man liksom förlorar sitt lopp, eller vad man ska säga. För där är är det lätt att man checkar ut lite mentalt och då kommer du förlora extremt mycket tid. Så där måste man liksom koppla på sitt mindset mellan 400 och 600 meter och verkligen vara extremt närvarande och kanske försöka plocka någon placering eller göra någonting för att hålla sig aktiv i sin löpning. Och sen sista 200, då är det ju mjölksyra upp över öronen och bara kriga.
Ja, för ser man den sista 200-ringen, jag som sprinter tänker ju tidigare i 100-200 och det här går ju snabbt alltså. Och då har man sprungit 600 meter innan. Och det är ju inte dåliga tider på en 200-ring liksom, som görs på sista 200 en 800.
Nej, gud alltså.
Jag får lite så här ristningar, för jag tycker det är så roligt att kolla distans på just 800 meter.
Det är imponerande, det är verkligen det.
Ja, det är väldigt roligt. Jag kan sakna 800 meter, men så återigen här vi pratade, det som löpkänsla förut. Skulle jag ställa mig på startlinjen på ett 800 meters lopp nu, då skulle det inte riktigt kännas som att jag sprang 800 meter på det sättet som jag vill att det ska kännas. Utan ska jag ta mig an 800 meter igen, ja men då är det som veteran och då ska jag riktigt, riktigt träna innan. Inte för att jag har så mycket att bevisa, men för att jag vill ha en riktigt god känsla och känna mig som en 800 meters löperska i så fall.
Ja, jag kan förstå det, speciellt när du har dig. Hur gammal är du idag?
35.
35. Så jag är ju veteranklass.
Jag vet.
Ja, idag, i år. Alltså, ja. Löpning i grupp är en stor trend just nu, för att komma till något helt annat. Och du är coach, head coach för Adidas Runners. Vad har du för filosofi som löpcoach?
Ja, jag tror ju extremt mycket på att träning överlag och löpning, alltså det ska vara glädjefyllt. Sen kommer man ha tuffa dagar, det är fullt medveten om och det är helt okej att det är så. Men jag tror inte på en träning som man inte tycker är roligt, för då tror jag aldrig man kommer hitta kontinuitet. Så för mig, mitt nummer ett mål, det är verkligen att folk ska ha roligt på mina pass. Sen så vill jag givetvis ta mina adepter till sina mål, oavsett vilka mål de har, så vill jag ju såklart ta dem dit. Men jag vill verkligen att det ska vara roligt på vägen, för jag tycker att det är en sån viktig ingrediens. Så när jag jobbar med grupper så jobbar jag väldigt mycket, om vi tar Adidas Runners då, där jag är head coach och kapten, då är det jätteviktigt för mig att det inte, alltså att det inte uppstår någon slags tävlingsstämning, utan att vi känns som ett lag. Och det är något som jag har med mig jättemycket från tiden i USA faktiskt. Att där jobbar man så extremt mycket med laget, vilket jag tror bidrar jättemycket för att det ska vara roligt, men också för att man hittar mycket inspiration hos andra människor. Så jag försöker tänka att om jag bygger ett intervallpass med en stor grupp till exempel, att då springer vi kanske inte 400 meters intervaller rakt framåt, så att några hamnar långt efter och några hamnar fram i täten, utan kanske att vi jobbar runt på en mindre yta, eller att vi springer intervaller fram och tillbaka så att den som var längst bak på vägen dit faktiskt ligger först på vägen tillbaka. Men att man verkligen försöker jobba med att stärka självkänslan i löpningen, och att det inte handlar om att vara först eller sist på träning, utan där handlar det om att hjälpa varandra, inspirera varandra, ha riktigt kul på vägen.
Det känns ett inkluderande sätt att coacha, tycker jag.
Ja, och det är viktigt för mig, det är jätteviktigt. Jag tror att löpning ibland får den här stämpel som en väldigt, ja, men väldigt prestationsbaserad idrott, en väldigt individuell idrott. Och därför känner jag, som jag sa tidigare, löpning har bidragit med så extremt mycket glädje i mitt liv. Så får jag nu möjlighet att förmedla löpning till andra, så är den ingrediensen jätteviktig för mig att dela med mig av, så att det inte blir så att jag förmedlar bara den här liksom hårda och tuffa delen av löpningen, utan också de här väldigt mjuka delarna av löpning som är just glädje.
Kanske viktigast av allt.
Faktiskt. Mm. Om man vill få kontinuitet, vill man bli löpare resten av livet, vilket jag gärna vill vara och gärna vill hitta fler bland i mina grupper som tänker sig att de ska springa en hel livstid, då måste det vara roligt.
Är din ambition att hålla livet ut den största motionskraften du har inom löpningen?
Ja, men faktiskt, nu är det det. Jag har sprungit mycket, jag bodde i Gamla stan förut, apropå urban running. Nu bor jag, det vet väl de flesta tror jag, även om man inte är stockholmare, men mitt inne i city i Stockholm. Och då brukade jag springa mycket runt Skeppsholmen som ligger väldigt nära, det tar 1,5 kilometer kanske att ta sig dit från Gamla stan. Men där var en en dam som var nog en bit över 80 som var ute och sprang och riktigt så här, nästan släpade benen lite efter sig. Jag tror att jag hade kunnat poweråka bredvid henne. Men hon var ute och sprang morgonjogg. Ofta stötte jag på henne där. Och jag tänkte alltid att hon är så mycket löpare i själen så att hon bryr sig inte om att det går så långsamt att hon nog skulle kunna gå lika snabbt för att hon är löpare så hon ska springa. Mm. Och då har jag alltid tänkt så här, det där ska banne mig vara jag. Jag ska också springa, även om jag släpar benen som 80-åring så hoppas jag verkligen att jag fortfarande är löpare då. Och därför, apropå det vi pratade om efter graviditeten och stärka upp kroppen igen, eftersom jag har den målbilden så känns det också nu så himla himla viktigt för mig att ta hand om min kropp. För jag är inte purunge längre, jag är inte gammal, men 35, man börjar ändå bli viktigare och viktigare att verkligen ta hand om kroppen så att jag ska hålla i 50 år till.
Vi brukar prata lite så här utrustning, vad vi har för grejer när vi springer. Så när du springer de här stads som är lite speciella då, men du springer mest i stan. Vad har du för utrustning när du springer?
Det jag är petigast med, det tror jag väl kanske att de flesta löpare, men det är skorna. När det kommer till vad jag har på kroppen så vill jag ha så sköna träningskläder som transporterar fukt på ett bra sätt och så, och som sitter skönt. Men det jag är framförallt petig med, det är skorna. Och sen 2013 så lanserade Adidas den första boost-sulan. Det är en mellansula i Adidas-skorna som ger väldigt mycket energiåtergivning. Så om jag ska förklara det på ett bra sätt så är det på ungefär att när foten nuddar marken så liksom studsar energi tillbaka in i steget. Återigen det här med löpkänsla som är så viktigt för mig. Så sen den skon lanserades 2013 så har jag sprungit i olika varianter av just såna här skor med boostsula från Adidas för att jag vill få den här energiåtergivningen och spänst i steget. Jag har annars upplevt att vissa distansskor, att jag kan känna att det finns en viss typ av svampighet, som att jag nästan sjunker igenom lite. Och det tror jag, du som också har sprungit mycket på tartanbana, när man vet liksom den här känslan av att springa på bana och hur mycket tryck man får tillbaka i steget, det vill jag ha även när jag springer i stan. Så att nej, jag springer mycket i Adidas-skor. Just nu så springer jag i Pulse Boost HD som är verkligen anpassad för löpning i stan och som också har den här boost-sulan då, men är också lite speciell för att den är så stabil i sidled, så blir det så här snabba vändningar, ska över något övergångsställe, man gör en snäv sväng, så är den, hänger den med väldigt bra i de svängarna, vilket jag verkligen gillar. Så du får liksom det support du vill ha från en sko, men du slipper den här känslan av att förlora kraft i marken. Så det är väldigt coolt.
Det låter väldigt grymt.
Jag gillar det som 17. Jag älskar ju att ha en god löpkänsla. Det är viktigare än alla tider i världen för mig när jag springer. Att jag ska känna mig lätt och snabb och bara njuta av mitt steg. Och då är det här med att inte förlora kraft jätteviktigt.
Men jag tänker så här, det finns så mycket olika teknologier och namn på allt idag. Alltså löpskorna börjar ju vara en djungel. Så om man bara är liksom som motionär, eller även om jag vill prestera, vad ska jag tänka på liksom när jag letar en sko och vilken sula passar den liksom?
Ja, så det jag tycker att man ska vara benhård på, det är att skon ska vara skön på foten. Det har jag upplevt ibland när jag har haft kunder, att de har sagt så här, ja men den klämmer här eller den gör lite ont här, men de har varit i en butik där någon har tyckt att den skon ska passa deras löpsteg och så har de på något sätt accepterat att den här experten säger det, och så har man köpt en sko som inte är skön. Så det är det första för mig, välj alltid en sko som du tycker är skön. Så det är liksom det första.
Man ska alltså inte behöva springa in en sko.
Nej.
Den ska sitta skönt direkt.
Ja, men den ska sitta skönt direkt. Det är jätteviktigt. Sen några saker som är viktiga tycker jag, det är också att tänka på hur känns det över hälsenan. Det är något som jag tycker återigen att Adidas har gjort jättebra i sina skor, att den klämmer inte. Ibland kan bakkapporna på skorna vara så hårda och liksom inåtvinklade så det nästan skär in i hälsenan. Det tycker jag att man ska vara väldigt försiktig med, för hälsenan är verkligen en löpare
löpares bästa vän och värsta fiende. Får man ont i hälsenan så blir det krångligt. Så se till att det inte är ett onödigt tryck mot hälsenan. Och sen när det kommer till sulan så tycker jag att den sko jag skulle rekommendera till de flesta nybörjare, det är Ultra Boost. För den är lite mer uppbyggd, men man får fortfarande den här energiåtergivningen och tryck i steget, så en god känsla men mycket support. Och det tycker jag är fantastiskt om man är lite mer nybörjare och ska välja sin första sko och vill testa en Adidas sko med det här boostmaterialet.
Kul. Grymt ju. Alltså, vi måste ju tacka Adidas stort för att de vill vara med och sponsra den här podden.
Ja, och kul att höra lite vad som är nytt på marknaden.
Superkul verkligen.
Då tänkte jag avsluta det här avsnittet med att få höra dina favoriter. Så den här lilla delen kallar vi Lisas favoriter. Så, du ska få svara på 6 stycken olika favoriter. Och jag vill börja med att höra, hur ser ditt favoritlöppass ut?
Mitt favoritlöppass. Jag har 2 olika, får jag säga 2?
Ja, det kan du få göra.
Mitt favoritlöppass är ett intervallpass som jag har kört sedan löpargymnasiet. Där man har 30 sekunders vila mellan varje intervall. Och sen så intervallerna går 5 minuter, 2 minuter, 4 minuter, 1 minut, 3 minuter, 45 sekunder, 45 sekunder, 30 sekunder, 30 sekunder, 20 sekunder, 20 sekunder, 15 sekunder. Klart!
Hänger du med? Jag har gjort faktiskt det.
Det är bara, det har ju som sagt jag haft med mig det sedan löpgymnasiet.
Ganska snabba intervaller då, med andra ord.
Ja, du börjar på 5 minuter så kanske är runt lite snabbare än tröskelfart och sen blir det snabbare. Men sen så är det just att det är en riktigt rolig variation.
Så långt blir det hela i tid?
Ungefär 20, alltså jag vet inte exakt vad den aktiva tiden, men med vilan så tar det ungefär 20 minuter.
Så det är ganska snabbt pass om man vill bara få en genomkörare.
Ja, som jag som sagt, verkligen en riktig favorit för mig. Men sen så måste jag ju också säga att jag älskar att springa 200-ringar på bana. Och då tycker jag att det finns inget härligare än att springa 8 stycken 200-ringar. Gärna uppdelat i 2 pass. Så 2x4 gånger 200 meter, det är underbart.
Är inte det dina favoriter också?
Nej. Alltså, som sprinter har man ibland hamnat på sådana där i försäsongsträning. Och alltså jag har ju som min, vad ska man säga, det jag jobbar med i min löpning, det är sprintuthålligheten. Jag är väldigt stark i acceleration och snabb. Så att den här sprintuthålligheten är ju lite min svaga punkt. Så när man har sprungit så här många 200-ringar, alltså det är härligt, för jag förstår känslan. Jag älskar just den här, när man, att få springa snabbt i kurva och komma ut ur kurvan. Den är känslan, och man hör liksom spikarna i underlaget. Jag förstår det, den är rolig. Men jag springer hellre några färre och med lite längre vila än vad du kör, tror jag.
Jag springer hellre långa pass. Men du säger det, för jag
du kör med joggvila mellan de här.
Ja, precis. Exakt. Ja. Nästa favorit då. Vad är din favoritövning i gymmet?
Jag gillar olympiska lyft. Det har jag med mig från friidrottstiden. Och jag tror faktiskt att frivändning är det jag tycker är roligast, för att den är så himla teknisk och det känns som att man aldrig blir klar. Nej. Det är liksom fortfarande att jag kämpar med tekniken. Jag tror jag började när jag var kanske 15 år med frivändningar, så jag har hållit på i 20 år och fortfarande så här, kan jag bli så taggad, så här, där satt den, och så nästa bara, nej, där satt den inte. Så frivändning, säger jag. Väldigt rolig övning.
I dagsläget då, din favoritdistans?
Då skulle jag säga 5000 meter. Jag skulle vilja springa 5 kilometer, inte på bana, utan liksom i terräng eller i ett stadslopp. Det tycker jag är kul. Snabbt, jobbigt, men lagom långt.
Och jag sa att jag sprang mitt värsta lopp hittills i år. Det var ju nästan 5 kilometers lopp. Och för mig, det är ganska kort för mig, och det är jäkligt jobbigt, för det går så snabbt ändå.
Ja, men det är en vidrig distans.
Det
går snabbt från början.
Ja. Man är ju trött efter 1 kilometer.
Ja, och det är så hemskt.
Jag läste det så här, att det är just med duktiga idrottare och löpare, att alla, man tänker att de har högre smärttröskel, eller så här, att de som kan springa väldigt snabbt, men att det stämmer egentligen inte, utan det är bara att man kan hantera smärtan, men att det gör precis lika ont.
Det var intressant.
Även så, den här känslan som du sa, att man är trött och det gör ont efter 1 kilometer, att det gör det lika mycket för elitidrottare, men man kan hantera den smärtan på på ett mycket bättre sätt.
Mm. Ah, spännande.
Det var lite intressant. Så då vet du det. Liksom där. Det gör ont för alla.
Ja,
men du
men jag
är lite större.
Det är sjuka.
Ja. Men den där smärtan, det sjuka är att den kan ju vara jäkligt härlig ibland. Det är ju så, det är så himla konstigt att man känner så.
Ja. Nej, men det är ju det. Det är ju... Det är ju verkligen så hatkärlek.
Ja,
man mår lite bra av det och blir lite stärkt av det på något konstigt sätt.
Mm. Mm.
Men man förstår ju också då, just om man tar de som är mindre tränade eller nybörjare i det här, att den skrämmer ju.
Mm.
Och så det är inte konstigt att man bara så här, nu måste jag gå.
Nej.
För man, har ju, man blir ju bättre på något sätt att pusha den här mentala gränsen också, ju bättre kondition man får. Ja. För att man klarar det bättre mentalt och vet att det här är ingen fara, det här går bra.
Nej, men verkligen, och det måste man ha jättestor respekt för. Jag har varit med om också att människor som är nybörjare på löpning blir rädda för att hjärtat slår så hårt. Mm. För att de inte är van vid hög puls.
Nej.
De vet inte riktigt hur det känns och känner att det är någonting konstigt och det är någonting fel. Och det måste man ju ha respekt för som tränare. Att det tar tid att vänja sig vid hur det känns att ha hög puls och få mjölksyra. Hur det känns att få
jobbigt den här att andas.
Ja, precis.
Mm. Nästa favorit då. Ditt favoritlopp som du har sprungit?
Det är det roligaste lopp jag någonsin har sprungit. Det är faktiskt NCAA-final i Oregon på Hayward Fields, som är en helt otrolig friidrottsarena. Det är, man kan säga att den här lilla staden i Oregon där Hayward Fields ligger, det är som en löparstad. Istället på alla sportbarer så är det liksom löparbilder på väggarna istället för så här, ja, men amerikansk fotboll eller basket. Och där var det liksom 50 000 på läktaren och det var sånt tryck. Det är verkligen det roligaste loppet. Och jag sprang också bra. Jag kanske inte hade tyckt att det var lika kul om jag inte hade sprungit bra. Men så det är det absolut roligaste loppet jag någonsin har sprungit.
Det där du tog ditt personliga rekord.
Mm, där tog jag
på, det var 800,
ja,
va?
Precis.
Vill du säga tiden?
Ja, får man fråga det.
Ja, 207.
Jäklar, jättebra. Alltså.
Mm, ja, så det är
grymt.
Det var kul. Men sen så, om man ska ta någonting som är lite mer nära, så sprang jag Stockholm maraton. Och det tyckte jag faktiskt var ett jätteroligt lopp. Maraton är på tok för långt för mig, om man tänker talangmässigt. Mm. Men däremot var det så häftigt att få känna den här, att vara i Stockholm som är min hemstad och alla människor runt omkring mig och så. Så att jag springer gärna Stockholm maraton igen någon gång.
Ja, jag kan hålla med.
Josefin gjorde ju det i år.
Ja, jag gjorde det i år. Ja, men det är så fantastiskt. Publikstöd och Stockholm är så fint och ja, jättehärligt.
Ja, men det är något med att springa på. Nu är det inte exakt din hemmaplan, men jag kan tänka mig att ändå kände många som stod och hejade.
Ja,
och
absolut.
Så. Ja, det är häftigt.
Verkligen.
Nästa då, din favorit pepplåt. Vad springer du helst till eller laddar upp med inför passet? Eller? Har du någon låt som du
känner? Jo, men det har jag. Go, go, gadget, flow med Lupe Fiasco. Det är så här R&B hiphop-låt. Och det är också så här USA.
Har den hängt med länge?
Den har hängt med jättelänge. Och vi hade så här, friidrottslaget och amerikanska fotbollslaget var alltid i gymmet samtidigt. När vi körde styrka 2 dagar i veckan. Så då var det liksom tung hiphop. Jag antar att fotbollsspelarna fick välja. Så det var tung hiphop typ hela tiden. Och just den låten tror jag nästan alla mina så här styrkerekord till, för jag blir så taggad av den. Så sen har den fått följa med på alla tävlingar och allting. Älskar den.
Det kan ju ofta vara så att det är någon prestation eller någonting som har hänt till en låt. Det är inte låten i sig, men det är känslorna som kopplas till den låten. Och då kan ju den ge dig så mycket energi som kanske ingen annan hör heller i en låt. Så det tycker jag att det är härligt att man kan återskapa känslor.
Ja, men verkligen. Musik, det är mycket kraft i musik. En mental kraft, verkligen.
Sista favoritfrågan då. Mm. Vad är din favoritsyssla när du inte löptränar?
Oj, vad svårt. Jag tycker om väldigt mycket. Det här är alltid svårt, jag har haft många intressen. Men, ja, men ska jag välja en sak så är det ändå vågsurf. Jag tycker att det är så jättehäftigt att få vara en del av en naturkraft på det sättet. Och jag är ingen duktig surfare, men... jag tror att det är delvis som sagt när känslan att få vara del av en naturkraft på det sättet, men sen så också att jag förknippar det med Kalifornien och att jag förknippar det med alla härliga resor jag gjort tillsammans med min man.
Jag tänkte just fråga om du har fått surfingen från honom.
Ja, men det har jag. Han är definitivt den som har lärt mig. Och han är, tycker jag, duktig. Han skulle inte hålla med. Men han är en duktig surfare. Och det har varit så himla liksom, häftigt att få ha honom som instruktör. aktör och att ha ett så starkt gemensamt intresse är väldigt kul också.
Gud, vad häftigt.
Wow, jag känner, jag är jätteinspirerad. Det var jättekul att få träffa dig för första gången.
Superkul. Tack så jättemycket för att du kom till podden.
Ja, detsamma. Jättekul att träffa er och tack så mycket för att jag fick komma. I'm from a city in the Midwest, best city in the whole wide, wide world. Say now, I'm from a city in the Midwest, best city in the whole wide, wide world. Say now, I'm from a city in the Midwest, best city in the whole wide, wide world. Hey, city in the whole wide world. Hey, city in the whole wide world. I got my go, 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 gadget flow. I got my go, 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 gadget flow. I got my go, 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 gadget flow. I got my go, 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 gadget flow. I'm back, I'm cool, as albums in a tear on me. No ghost, no 16-bit like Sega Genesis.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.